Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Fotboll och damsamhälle. Vi är tillbaka.
Vi är hos mig.
Igen.
Och nu är det kväll, men du låter ju väldigt glad ju.
Ja, men jag blir det när jag får prata med podden och dig och alla som väntar att lyssna på oss.
Det är ganska många som lyssnar. Förra veckan var det mest lyssnande avsnittet någonsin. Det gör jag mig jätteglad. För att jag tycker att det var sånt viktigt ämne. Jag tyckte Matilda var en jäkla stark tjej. Och det, ja, det är kul att få feedback. Folk får skicka och säga att de blir berörda. Både mejlat och facebookat. Och, ja, det har betytt mycket.
För det har ju varit en månad som har tillägnats cancer, oktober månad. Fundraisat pengar för cancerfonden. Det var mycket tal i media och igår var det cancergalan som jag gick på för att höra en del andra historier som inte alls var lika liksom lyckade som Matilda, men ja, det känns ju väldigt väldigt viktigt nu och bra att vi fick släppa det i de här tiderna.
Verkligen. Och nu bjöd du inte med mig igår här. Du hade fått någon VIP-biljett eller?
Ja.
Men jag hade ändå viktiga saker att göra.
Jag vet, ja, det var ju helt otroligt.
Ja, jag tyckte det är värt att berätta det då, men...
Du tycker att det är värt att berätta det?
Ja,
ja, folk jag håller helt med dig.
Folk kanske tycker lite knäppt, men det är ju faktiskt så att i natt här så fick vi vårt andra barn, vilket är ett stort mirakel. Och jag var självklart med och förlossningen gick toppen och det är omvälvande, det är extremt mycket känslor, liten kille som ligger där. Men ikväll behöver jag ha en till dotter. Jag behöver komma hem, lägga henne, känna att hon blir trygg. Hon ligger och sover nu. Och för att varva ner så spelar vi in ytterligare ett avsnitt av Fotboll och damsamhälle.
För er som inte ser Per nu, han ser faktiskt... För första gången så ser dig som lite trött. Du brukar inte se så trött ut, men nu idag gör du det. Och vilket är helt förklarat, har du inte sovit någonting innan?
Det har jag inte, men det är adrenalin.
Men du är ändå allt för dina lyssnare. Så du sitter här...
Och sitter här
och spelar in.
Ja, men jag tycker alltså, det är fantastiskt med barn, men jag tycker att det är jäkla kul med den här podden också. Så att det är en jäkla häftig vecka. Alltså, det är barn och det är mycket berörda känslor kring cancern. Och sen tycker jag att jag brukar göra någon sån form av svep ju, med podden här. Och
så, ja, ibland får du till det.
För att podden syftar ju att sätta damfotboll på kartan.
Du är lite som en mänsklig omvärldsbevakare inom fotboll.
Nej, men i alla fall jag är den av oss som har fått den rollen här. Och att diskutera viktiga samhällsfrågor. Och det jag har tänkt på idag, det är ju... Vi har haft en hel del artiklar om Champions League. Alla känner väl till herrarnas Champions League som är på tisdagar och onsdagar. Det är mångmiljonbelopp. Malmö kvalificerades dit och förtjänar 100 miljoner. Och det är folk är oroade att de ska bli överlägsna i svensk fotboll. Så läser man då på motsatt sida om damfotbollen, så har vi fått tre artiklar de senaste veckorna där de tre lagen som är nu två spelar och nu är nytt kvalificerat Örebro då, som kom tvåa. Det står att de kanske inte ens råd att ställa upp för att det kostar pengar att spela Champions League. Linköping går back, stod ju väl igår här, 250 000, en kvarts miljon. Och Rosengård har fått stöd av Malmö stad, men har stora utmaningar så att råd att spela den turneringen. Så att det säger en del om den här sporten fotboll vi håller på med, att den är absolut inte jämställd.
Nej, vad händer då om man inte har råd att spela i Champions League fast man har blivit kvalificerad?
Nej, då får man lämna återbud kring det. Och det är ju bara, det är jättesynd, för det är en fantastisk möjlighet att de världens bästa lag, alltså håller på elitidrott, det man vill hålla på med. Och spelarna får inte chansen att möta de bästa och sporten som sådan får inte chans att bli större och utvecklas. Så att
det är
en avgörande betydelse. Så att det är trist, men det säger också att vi har mycket kvar att göra. Jag säger inte att damfotboll ska ha samma pengar som herrfotbollen, men jag säger att självklart måste UEFA och de ta ansvar för den här turneringen och att folk ska kunna spela den. Det är ju superintressanta matcher att titta på också.
Ja, och sen så tänker jag också framförallt, om man nu vill värva nya spelare, unga spelare, det måste ju finnas incitament för att vilja driva på sin fotbollsutveckling att kunna spela högre turneringar, och om inte finns resurser och pengar för det, jag menar, då blir det lite svårt att...
Men då finns det, tror jag, exigent ändå väldigt många personer som vill, är drivna, vill göra. Jag tror alla de här tre svenska lagen kommer att göra ändå, just för att det finns människor som vill göra skillnad. Och det är helt rätt, det kommer att komma. Så att om jag ska vara lite positiv då, så är det trist, men de här kommer att spela, tror jag, och de kommer att göra väldigt bra resultat. De är favoriter, skitkul för svensk fotboll. Ser också någonting kul, Boråsregionen har just gjort ett stort satsning på damfotboll. Skitkul. Älvsborg spetsar massa klubbar där. Härligt. Det är en debatt, en jämställdhetsdebatt. Det har vi ju mejlat med varandra om. Olof Lund, ut och svingade lite. Vad säger du om det?
När man skriver krönikor så har man ju, tycker jag, rätten att få göra vissa antaganden för att det ska bli ett intressant innehåll. Sen måste man också vara öppen med att man gör ett antagande som kanske inte behöver vara helt 100% sant, vilket han också säger sen i sin andra debatt, att han antog att det handlade om, ja, för er som kanske inte har hört på den här, eller för er som inte är med, inne i debatten, så kan du dra lite kort vad det handlar om.
Ja, men han tog ett citat från Mikael Antonsson, svenska landslagsspelaren, att han skrev att han sa någonting efter en match, att fotboll är en sport för män. Och han var sur på någon som filmade, och då reflekterade Olof Lund om att han menar väl indirekt då att om man filmar sig så är man en tjej. Sen var det många som har sagt att man kan gärna vara ett barn eller kille. Men Lund tog den, han valde att debattera kring det här, och han nämnde om att oftast är liksom, det finns en norm på hur män beter sig, hur kvinnor beter sig, och det är en förlegad norm som han vill gärna, han var själv påverkad av, men han skulle gärna vilja förändra.
Precis.
Och jag vet att du reagerade även på det här när vi hade Karl-Erik för par gånger. Då tog inte upp det till fullo.
Jag tycker att det är intressant det som Olof Lund skriver. För att oavsett om han gjorde ett fel citat eller inte, eller hur han tolkar citatet, så tycker jag att det han också berör i sin krönika är det faktum att vi har uppfattningar om hur, vad som är manligt beteende, vad som är kvinnligt beteende, och vissa anses vara rätt och vissa anses vara fel. Och då kan jag då referera igen till Karl-Erik Nilsson som vi hade på intervju. Det här är ju också min tolkning, uppfattning av det jag menar. Det behöver inte vara så att han menar det här, men där är det så jag uppfattar det. Att han säger då vid ett tillfälle när han återberättar när han dömde tjejer i fotboll, att han hade önskat att tjejerna vore lite mindre lugna. Att killarna var lite mer härja och att tjejerna var lite mer lugna, och att han hade önskat att de tog för sig lite mer. Och då är ju min tolkning av det här att han önskar det för att han tycker att när man tar för så är lite mindre lugna, då associerar han det med någon form av engagemang och driv. Men jag vill ju mena på att återigen där, då bestämmer vi vad som är rätt beteende, vad som är, vilka ageranden är det rätta när man är driven och engagerad. Jag menar, det kan ju vara, det finns ju inte ett rätt beteende, för det finns ingen norm för det. Alla får bete sig hur de vill, och man kan visa engagemang på helt olika sätt. Så att om vi ska gå ifrån att dela in kvinnor och män och deras beteende i fack, så måste vi också sluta förvänta oss att kvinnor ska bete sig som, ja, på ett visst sätt, och män som tar på ett visst sätt. Hänger med vad jag menar?
Hänger med. Punkt. Avslutningsvis då, på svepet så har jag Metro här framför mig. Och det kopplas till veckans tema.
Inte Halloween-annonsen här, va?
Nej, inte Halloween-annonsen, utan den här. Svensk idrott ser ut att missa jämställdhetsmålen.
Ja.
Så står alla sporter här. Och det som är bäst, det handlar om kvinnliga ledare i idrotten. Vi har varit inne på det, att fotbollen ligger endast på 25%, ligger i toppen på den listan. Finns det någon som är sämre? Men ridsporten ligger högt, 70%. Veckans tema handlar ju om hur fotbollen ska kunna lära sig. Och då bjöd vi in ordförande i det övergripande förbundet, Riksidrottsförbundet, Karin Mattsson Weber, som även har jobbat i styrelsen i ridsporten. Där vi tänkte att vi skulle fråga henne om dels framgångssaga, alltså föreningar, sporter som har gjort det väldigt bra i sitt arbete, och se vad kan fotbollen lära om det, men också lite allt annat smått och gott i utbildande syfte. Ska vi ta och lyssna på Karin?
Vi lyssnar på henne, sen kommer vi tillbaka sen.
Ja, det gör
med 12 spelaren också.
Ja, och så ska vi prata mer.
Du ska prata mer, ja.
Ja.
Du sitter här ute på Bosan med Karin Mattsson Weber. Tack för att du fick komma hit.
Tack ska ni ha för att ni bjöd in.
Du är späckat schema, så vi är ju superglada. Vi fick ju flytta lite hit och dit. Men du väl ändå ställa upp i en podd kring damfotboll och samhällsfrågor.
Ja, men jag tycker att det är väldigt intressant att diskutera, och inte bara jämställdhetsfrågor. För mig är det mer än en jämställdhetsfråga. Det handlar väldigt mycket om attraktionskraft och ledarförsörjning och så. Så att, och det är viktigt för både oss inom idrotten och för mig personligen.
Det är ett väldigt brett spektrum det här.
Det tycker jag.
Och du har varit ordförande för Riksidrottsförbundet i 9 år ungefär, eller hur?
Så det stämmer, 2005.
Vi ska gå lite djupare in på det så småningom här i samtalet. Men Per, du ska få ställa en inledande fråga som vi ställer till alla våra gäster i början. På
precis. Jag har egentligen lovat att inte prata så jättemycket om damfotboll utan idrotten generellt. Men har vi en fråga som kommer till alla gäster där vi frågar om vad tycker du damfotbollen har för betydelse för samhället? Då kan du ju tänka idrotten generellt, men ändå, vad har den för betydelse?
Stor, därför att damfotbollen är den största damidrotten. Det tänker man ju inte alltid på, men det är faktiskt också den största tjejidrotten.
Antalet utövare.
Ja, precis. Så den är ju väldigt viktig på det sättet, just att man får hålla på. Och där tycker jag att den resan som ändå damfotbollen har gjort under bara de år jag kan överblicka är ju rejäl. Sen är det ju förstås mycket kvar som det är på många håll när det gäller jämställdhet, men det har ändå hänt mycket.
Mm. Om man pratar om den här resan då, som damfotbollen har gjort, finns det några andra exempel på andra idrottsformer där man också sett en liknande resa eller en annan typ av resa? Om man tänker utifrån jämställdhetsperspektiv.
Ja, men det tycker jag man kan säga. Min egen idrott är ju ridsport då, som jag kommer ifrån, som ju är väldigt tjejdominerad. Absolut inte bara tjej, men den är väldigt tjejdominerad. Och där, det är ju den jag har följt närmast. Och där tycker jag att det är ändå intressant att konstatera att när jag var liten tonåren och höll på, så var det väldigt påtagligt vilken skillnad var i villkor mellan en ridsporten och klassiska lagidrotter till exempel, när det gäller vad man fick för stöd från kommuner och sådär. Mm. Det finns skillnader idag också, men där har hänt otroligt mycket, och det är ju en resa i sig till exempel.
Vad tror du det beror på att det har gjort att den utvecklingen har skett?
Jag tror att dels är det ju en allmänt mycket, mycket större fokus på jämställdhet i samhället idag än vad det var tidigare. Man accepterar inte den typen av uppenbarlig olik behandling av flickors och pojkars idrott eller fritidsintresse eller vad det nu kan vara. Så dels är det en del i det. Och sen tror jag att det också spelar roll att bland politiker idag så är det väldigt många mer pappor som har barn som rider, eller mammor som har barn som rider eller rider själv eller så. Och det påverkar ju såklart också.
Spännande. Jag tänker, kanske inte har så mycket erfarenhet eftersom du var tonåring då, men jag tänker ändå ridsporten själva, alltså förbundet eller sporten som sådan. Vet du om de jobbar någonting aktivt för att göra den här förändringen? Har de varit delaktiga i den här resan, den här utvecklingsresan på något sätt?
Ja, det tycker jag. Jag har jobbat under många, många år väldigt aktivt och dryga 20 år som jag kan ha följt förbundet. Jag var ju styrelseledamot i ridsportförbundet från 1993 till 2003. Och jobbar ju oerhört aktivt redan då. Så att, jag tycker nog att det kanske är mer att omgivningen hunnit kan bli ridsportförbundet, om man får uttrycka sig så, att det har blivit lättare att få gehör. Så det tycker jag att det har blivit en mer... det har fått mer fäste, och sen har ju förbundet såklart också jobbat mer och mer intensivt. Sen så tycker jag också att när det gäller media så finns ju idag också fler sportjournalister, och man får vara så rakt på sak som ser och förstår betydelsen av att bevaka även den idrotten, som ju dessutom är en världsidrott med mästerskapsmedaljörer och så vidare, har alla ingredienser men får en dag mer utrymme. Så att det här är ju flera faktorer som samspelar förstås, och det är svårt att peka ut i en enda, utan det är flera saker som har gjort att det går åt rätt håll.
Men man är ett förbund eller en sport som man känner att vi skulle verkligen vilja brinna för att få mer uppmärksamhet eller få en mer jämställd sport. Vad har du något tips till sporten som sådan eller förbundet sådan? Vad ska man börja med? Vad ska man jobba med?
Ja, man ska ju alltid, tycker jag, ändå börja med sin egen verksamhet. Det tror jag generellt är viktigt. Och då skulle jag ju säga att de skulle höra av sig till oss, civilsutbildarna, och verkligen jobba med ett eget strategiarbete i den mån man inte har gjort det. Att jobba igenom vad vill vi stå för, och hur en nulägesanalys också, hur ser det ut idag hos oss, vad är våra styrkor och svagheter, vad vill vi bli bättre på och sådär, tycker jag är viktigt. Men också sen utifrån det att lägga en strategi hur man vill jobba gentemot media, gentemot sponsorer, men framförallt egna medlemmar och sin egen ledarförsörjning. För jag tror att det gäller att både ta tag i det man själv kan påverka, men också jobba med de förutsättningar och spelregler som andra sätter.
Titta då på RF då, som är liksom det högsta organet inom idrotten. Mm. Hur har ni jobbat för att med utveckling av en jämställd idrott åt båda hållen de här åren när du jobbar där? Varför, kan du ge några exempel på saker som ni har gjort?
Mm. Det kan jag. Vi jobbar då med jämställdhetsplan som antas av RF-stämman. Och den planen är ju dels idrottens gemensamma överenskommelse vad man ska göra. Och där är vår uppgift då att stötta förbunden på lite olika sätt. Jag ska komma tillbaka till det. Mm. Och sen har vi också vårt egna jämställdhetsarbete när det gäller styrelse, kansli och sådär som vi också jobbar med. Men man kan säga att idrotten tog sin första jämställdhetsplan 1989. Var ganska tidigt ute då, tror jag nog man skulle kunna säga. Mm. Och de... Det var ju då för min tid, men det kunde man ändå se en ganska ordentlig utveckling under, ja, man kan säga nästan de första 10 åren där det hände väldigt mycket. Sen har utvecklingen i och för sig fortsatt åt rätt håll, men med en för dålig fart.
Vad beror det på?
Ja, jag tror ju att dels är det ju att det fick ju stora effekter, för att då 89 var utgick man från en mycket lägre nivå. Mm. Och det är klart att det hände mycket mer då förstås. Så det är väl en förklaring. Men jag skulle ju önska, jag tycker det går åt rätt håll, men jag tycker ändå att det går lite för sakta. Vad som hände 1995 då, för att backa 20 år, så tog riksidrottsmöte, som är vårt årsmöte där alla våra förbund samlas, så det är då man ger oss våra uppdrag. Men vid det tillfället skrevs in i stadgan att vår styrelse och alla våra 21 distriktsstyrelser ska bestå av 50% män, 50% kvinnor. Mm. Så vi är 10 personer plus ordförande i vår styrelse, och då är det hälften män, hälften kvinnor plus ordförande då. Och det där har varit av stor betydelse, därför det innebär att när våra förbund ska nominera personer till valberedningen, för det går till så, och så sen har vi en valberedning som förbereder och föreslår stämman vilka som ska väljas till styrelserna. Sen är det ju alltid stämman som väljer. Men det där innebär ju att förbunden vet att den här gången ska det väljas 3 män och 2 kvinnor, och det här året ska det väljas 3 kvinnor och 2 män. Och då måste man ju tänka så när man nominerar. Mm. Och det här innebär ju att det aldrig varit någon brist på kompetenta kvinnor som nomineras. Därför att man behöver tänka på det sättet. Och det där är... Det har varit bra. Det har bidragit till att det har hänt mycket.
Spännande. En stor effekt alltså.
Ja. Vad vi gör, för att säga några mer konkreta saker då, är att vi har utbildat alla våra chefer på kansliet i jämställdhetsutbildning. Vår styrelse har genomgått jämställdhetsutbildning. Vi erbjuder det via CC-idrottsutbildarna till valberedningar och givetvis till de specialidrottsförbundsstyrelser och personal som vill det också. Då. Men det måste de ju själva välja och ta ansvar för om man gör.
Vi som verkligen gillar utvecklingar, det jag tror både jag och Sofie. Men vilka av de här åtgärderna, beskriver många, tycker du har gett mest effekt? Störst förändring?
Ja, jag tror att det... Jag kan inte riktigt svara på det. Vi jobbar ju också med aktuell kunskap, sammanställer statistik och sprider den och sådär. För det är också viktigt att ha en uppfattning om hur det ser ut och så. Så jag kan inte riktigt svara på det. För någonstans så kokar det alltid ner till viljan i en förening eller ett förbund.
Mm.
Att jobba med frågorna. Ja, och jag brukar säga så här, att jag tycker att jämställdhetsarbete, om det ska ge något resultat, så behöver det flyttas från måste till vill. Det vill säga, det kan inte vara något man måste göra för att det är någon sorts, man ska det, det är något självändamål och så vidare. Utan jag tror att det är otroligt viktigt att liksom tänka till, vad vill vi? Varför är det viktigt för just oss? Och då är ju självändamål, tycker jag, en sak. Därför det är hälften män, hälften kvinnor. Och idrotten är också 40-60, det är i stort sett hälften, hälften. Men för mig så handlar jämställdhetsarbete om attraktionskraft och konkurrenskraft och ledarförsörjning. Mm. Därför att om idrotten ska vara lika stark som folkrörelse framöver och attrahera så stor del av befolkningen som vi har gjort hittills, och helst såklart ännu större, då kräver det att vi på ledarnivå också har en mycket bättre mångfald när det gäller kön, ålder, etnisk bakgrund i styrelser och överhuvudtaget i beslutande positioner. Jag är helt övertygad om det. Det är det ena. Och det andra är det vi ofta oroar oss för med rätta inom idrotten. Det är ju ledarförsörjningen framöver. Människor har inte riktigt lika mycket tid och kanske alltid heller kraft att lägga på ideella ledaruppdrag. Man vill vara ideell ledare, men man kanske inte kan lägga 4 kvällar i veckan och en dag på helgen. Mm. Men vi kan ju inte med trovärdighet prata om att vi är oroliga över ledarförsörjningen om vi inte använder hela kompetensen, vilket vi inte gör. Så att det är för mig också verkligen en fråga om ledarförsörjning.
Men tillbaka till måste och vill där, för det låter som du har en stark vilja. Men det känns som ändå att det blir ju, när man gör 50-50, det blir ju som då blir det som ett måste.
Mm.
Eller har jag missförstått det?
Ja, alltså det är lite hur man väljer att se det. Jag funderar på så här, är det kvotering eller är det inte?
Mm.
Per definition är det förmodligen kvotering, men i min värld så är kvotering en pålaga man har fått någon annanstans ifrån. Och i vårt fall så är det våra medlemmar som har sagt, så här vill vi ha det.
Så det kommer inifrån ändå?
Ja, det gör ju det. Ingen annan har ju lagt på oss det. Sen är det ju inte bara ett mål, utan det är ju inskrivet i stadgarna, vilket ju är någonting ännu mer speciellt, för det är mycket svårare att ändra det. Men för mig är det ändå ett uttryck för, det här vill vi, och det är så viktigt att vi skriver in i stadgarna.
Så när det beslutet fattades om att göra på det sättet, så var det medlemmarna själva som hade tagit fram det förslaget?
Ja, förslaget bereds ju alltid av riksidrottsstyrelsen som förelägger det för stämman. Men det där, när det är en stadgeförändring, då ska man ha 2/3 majoritet. Så att det var ju naturligtvis förankrat bland förbunden och kanske till och med kommit som ett initiativ. Det var lite för min tid, så jag har inte riktigt det klart för mig. Men det var helt klart någonting förbunden verkligen ville och som var förankrat innan.
För att vi diskuterar lite kring just med ledarförsörjning också, men att få mer kvinnliga ledare inom fotbollen. Vi pratade bland annat med Susanne Erlansson tidigare. Och då var vi inne på att det är så få antal som är ledare. Mm. Och då gick vi in och tittade på utbildningarna som fotbollsförbundet arrangerade. Där en provutbildning kostar nästan 100 000 och tar 39 dagar. Mm. Och en avancerad utbildning kanske ligger på 25-30 000. Och många damföreningar har inte varit så ekonomin, och kvinnor som kanske inte har fått de rollerna jobbar inte heltid med fotboll. Och hur ska vi då få fler kvinnor att bli ledare?
Mm.
Hur tänker du kring det? Jag som inte spelar fotboll, hur ska fotbollsrörelsen få mer kvinnliga tränare?
Ja, och just fotbollen är ju svårt för mig att riktigt svara på. Men jag tror att det blir ett litet moment 22 i det här, precis som du säger, att man har inte möjlighet att hämta igen de pengarna. Det är en väldigt stor satsning. Så det är klart att det blir ett hinder. Och jag bara tror att det gäller att jobba igenom en plan. Vart vill vi komma? Hur ska vi nå dit? Och det är förmodligen inte gjort på ett par år, även om man skulle önska det, utan på lite längre sikt. Men det där är ett bekymmer när det gäller landslagstränare till exempel, generellt, eller elittränare, att där är kvinnor klart underrepresenterade. Och då tror jag att det är lite lättare i individuella idrotter, på det sättet att det är inte riktigt lika ovanligt där att kvinnor kan träna män som det är i hockey och fotboll. Det får man ju bara konstatera, att det är väldigt ovanligt att det är en kvinnlig tränare för ett herrlag.
Varför är det så, tror du?
Ja, jag skulle tro att det är väldigt mycket traditioner, en annan fördom säkert också.
Vi tittar på andra sporter, som en mer modern sport, till exempel innebandy som slog här. De har ju till och med haft en kvinnlig förbundskapten. Mm. Och jag vet inte, jag är inte så jätteinsatt i innebandy, det kanske inte du heller, men det känns som den sporten kommer väldigt långt, både på antal utövare och ledare. Är det någonting att prata om kring RF, eller finns det andra sporter som är goda förebilder eller bra exempel?
Ja, men de har kommit långt även när det gäller deras förhållningssätt till ersättningar, när det gäller herr- och damlandslagen till exempel. Så att de har gjort det. Ett annat förbund som har jobbat mycket medvetet med de här frågorna är basket.
Mm. Tänkte komma åt det.
Ja, som också jobbar med de här. Och jag tror att det är ju bara att konstatera att man måste också gå på de hårda frågorna, hur man ser på ersättningsfrågor till exempel. Och se till att jag tror det räcker inte med att ha en målsättning att vi ska ha 40-60 till exempel, eller vad det nu kan vara. Utan man måste också se på precis de här, vad är det för faktorer som hindrar att det blir så. Och du tog ju upp ett sånt exempel alldeles nyss då, när det gäller vad det till exempel kostar att utbilda sig och vad man sen har för möjlighet att kunna.
Ser det inte ut så inom basket och innebandy till exempel?
Jag kan inte exakt det, men jag vet att i alla fall när det gäller ersättning till spelare så har ju de resonerat igenom och har liksom sett till att sin jämställdhetstänkande genomsyrar det. Och det behöver man ha i alla idrotter, och jag kan inte alls hur det ser ut i alla, men just de tror jag att jag jobbar mycket med det.
Det känns som också att de har fått, det tycker jag är kul, jag tror alltid det är väldigt viktigt många utövare. Det känns som det är många tjejer som spelar innebandy, många tjejer som vill spela basket. Har du någon mer insyn i de sporterna aktivt har gjort för att få flera, många utövare? För det känns som sporter som är på frammarsch, även fotbollen är också stor.
Nej, jag kan inte riktigt säga det, men det ligger ju nära till hands att i alla fall fundera på att det är två lite nyare idrotter, nyare arbetsuttryck.
Men,
ja, precis. Och det tror jag har påverkat att man inte kanske har haft riktigt lika fasta traditioner sedan innan. För det vet vi alla att det är inte så lätt att bryta vissa traditioner och mönster och så. Så att jag skulle tro att det har påverkat till exempel.
Mm. Jag själv har faktiskt spelat basket. Jag kommer ihåg, alltså, jag upplevde inte det på den tiden när jag var yngre. Varken på turneringar eller kupper eller liksom jag spelade i Söder och vi tränade på Fryshus. Det var inte liksom, det var ingen märkbar skillnad mellan tjejer och killar faktiskt.
Nej.
Det var väldigt, väldigt integrerat.
Ja.
Och ibland tränade man till och med ihop på kul liksom.
Ja.
Det är alltid intressant att se framgångsexempel, men man kan även lära sig kanske av en misslyckande. Finns några sporter som går åt helt fel håll, som tappar till exempel ett visst kön och utövar? Är det någonting sånt jag har sett?
Nej, jag skulle inte. Jag vågar inte säga att peka ut en viss idrott och säga att de tappar ett visst kön. Det skulle jag inte våga göra. Några som ju har väldigt obalans är ju ishockeyn, men de jobbar ju med det nu och inte minst med ett helt annat medvetet sätt att SHL-klubbarna, att de också ska ha damlag och sådär. Och det är klart, det är ju inte så enkelt i en idrott som, för när det är en lagidrott så bygger det på ett helt annat sätt, det måste finnas en större mängd där för att man ska få ihop lag så att det inte blir orimligt långa resor och sådär. Så att man får förstå, tycker jag, att det är en viss resa att göra. Men det ska bli intressant att följa, tycker jag, den utvecklingen.
Mm.
För att det jag tycker att man ska tänka på som förbund är ju vilken potential man har. Hockey till exempel när det gäller damsidan. Att det är en idrott som verkligen kan växa om man får igång en bra flick- och damverksamhet. Eller en mer omfattande sån i alla fall.
Jag tänkte även på det är säkert ett idrottsproblem i stort, eller problem eller utmaning, att många utövare slutar när de blir 14-15 år. Jag fick berättat av en kompis som var tränare i Göteborg att det var ett tjejlag som gick ihop och sen hade de knappt några möta.
Mm.
Och det finns det säkert i oändligt andra sporter. Ni jobbar ju antagligen alltid med att få fler utövare. Men hur kan man, för att utövare flöder fler utövare, hur löser man en sån problem? Måste tjejer möta tjejer och killar möta killar, eller kan man tänka nytta även där, vad tror du?
Ja. Men det är precis det jag menar med att det behövs en viss numerär så att man inte får åka orimligt långt. Och jag tror att i yngre åldrar, då kan man blanda tjejer och killar. Det behöver inte vara att ett tjejlag möter killar, man kan ju ha mixade lag i stort sett alla idrotter. Sen är det klart att när man kommer upp i en viss ålder så finns det hinder för det som inte blir liksom riktigt schysst och sådär. Men det tror jag att det gäller att tänka om i barnåren, för att det gäller ju att där liksom barnen får en upplevelse av idrotten som gör att man tycker att det är kul och vill fortsätta, att det inte är så himla allvarligt och så för tidigt. Så där tror jag att det finns massor att göra. Och säkert också spännande grejer man ska kunna göra med mixade lag även längre upp i åldrarna.
Om man tänker på då som precis pratade om nu, att viss ojämställdhet inom idrotter, och då har vi förstått att fotbollen i synnerhet är väldigt mansdominerad värld. Har du upplevt under din karriär här som har jobbat inom Riksidrottsförbundet, har du upplevt att det har varit en mansdominerad värld som du har verkat inom?
Både och kan man väl säga. Alltså vi har en jämställdhetsstyrelse, vi har ett jämställdhetskansli och våra distrikt och så vidare. Så att det tycker jag inte. Sen är det ju klart att man kan ju inte blunda för om man tittar på ordförande och generalsekreterare ute i förbunden till exempel. Alltså där det finns en enda post, det finns bara en av varje, då är det väldigt mansdominerat. Även om det går åt rätt håll. Och där går det ju mer långsamt än om man ska jobba på gruppnivå förstås. Men jag måste ändå säga att jag känner mig privilegierad över den miljö där jag har fått vara. Det är sällan jag tycker att jag har stött på det. Och jag tror att jag har mycket ridsporten att tacka för det. För jag började när jag var 10 på Östersund Fröseridklubb. Och kom med i den ungdomssektionen när jag var 12. Så egentligen var jag ju idrottsledare då. Det tänkte inte jag på för en långt efter. Men så var det ju. Och då, lite som jag var inne på tidigare, att ridsporten hade klart sämre villkor och förutsättningar. Och det där gjorde ju att vår ridklubb och andra också kunde ju aldrig kosta på sig att inte ta vara på alla ledarkrafter. Så fastän vi var små tjejer, för det var vi verkligen, så fick vi riktiga uppgifter. Det spelade roll att jag kom den dagen för det jag hade åtagit, men det var liksom inte något låtsas vid sidan om. Och det där gjorde att jag och mina kompisar, vi fick ju aldrig lära oss att det här med inflytande och makt och ledaruppgifter, att vi skulle behöva kämpa oss till det för att vi var då tjejer och väldigt unga och sådär. Vi fick ju aldrig lära oss att det skulle vara något svårt. Det var helt självklart för oss. Jag är ju väldigt medveten om att de flesta inte har fått med sig det. Och jag reflekterade ju inte över det förrän det är ju senaste 10 åren jag har gjort det. Men jag är ju jättetacksam över att fått med mig det. Alltså jag har aldrig tänkt tanken att det här skulle vara ett problem för mig. Och det har ju hjälpt mig jättemycket.
Hur har det, för det är ändå en inställning du har burit med dig då. Ja. Hur har det hjälpt dig? Hur har det påverkat dig?
Ja, men jag tror inte att jag riktigt accepterar det. Jag har liksom inte i min mentala föreställningsvärld att det här skulle vara något problem. Och det har gjort det har underlättat väldigt mycket för mig. Och sen har jag också haft turen att komma in i en period också när det har varit mer fokus på jämställdhet och ungdomsinflytande och så här. Och haft jättebra människor runt mig som har stöttat mig. Och det ska man ju verkligen inte underskatta.
Om man verkar i en miljö som kanske inte har de, ja, inte har den miljön eller har de riktlinjerna. Mm. Har du någon erfarenhet? Finns någonting du kan... Hur ska man tänka då? Kanske som kvinna eller att ta sig fram i sån miljö? Mm.
Ja, det så ska man ju, tycker jag, ta stöd och hjälp och se till att man har några som man... Ja, bra sparringpartners och sådana man kan prata med och sådär. Men sen, jag tänker i alla fall så här att jag utgår ifrån att ingen medvetet vill liksom ha en dålig attityd eller på något vis förminska kvinnor eller så. Det är min utgångspunkt, att ingen vill göra det medvetet, men allt för många gör det därför att man inte tänker sig för och dålig kunskap och sådär. Och då ser jag det som min uppgift, om jag råkar ut för förändringen och om jag hamnar i en situation där jag tycker att någon beter sig på något sätt som man skulle kunna tro att det har med det att göra, då säger jag till den på ett vanligt sätt och på ett lämpligt tillfälle. Men jag ser det som min uppgift att utbilda den personen, eftersom jag förutsätter att det inte var medvetet. För det går heller inte att tycker jag, att tycka att man råkar ut för saker och sen går och klaga för alla andra. Utan man måste, om man ska få till en verklig jämställdhet, tror jag, här och nu när man får en möjlighet att någonting händer, hjälpa den personen att du, det där kan uppfattas så här och tänk på det och så. För man kan inte tro att någon annan ska fixa det heller, utan man måste ju i den situationen när det händer känna ett eget ansvar, tycker jag också. Sen säger inte jag att det alltid är lätt, Men jag tror ändå att det är viktigt där, för vi får aldrig till en förändring om vi bara ska prata på generell nivå. För det tycker jag ofta blir fallet, att vi pratar siffror, vi pratar strukturer, vi pratar, men det blir väldigt generellt. Men när man då hamnar i en situation där någonting uppstår, då tycker jag att det är mitt ansvar att också ta det med den personen. Annars kommer det aldrig hända någonting.
Det gläder mig jättemycket att du ändå på något sätt förutsätter att man har den respekten för varandra, men att om det råkar hända att man inte har det då, att man ser till att man utbildar den personen snarare än kanske slår tillbaka på den personen.
Ja, men man måste, men det handlar ju väldigt mycket om att sätta gränser, så är det ju, och lite grann lära folk hur man vill bli behandlad och hur det är okej att behandla mig och inte. Och det kan man göra på ett väldigt vänligt sätt, det behöver inte alls. Jag tycker inte man ska göra det på ett sätt som skapar konflikter, utan återigen, jag förutsätter att ingen vill något negativt, utan att det bara hjälper den personen att förstå lite mer hur saker kan uppfattas.
Men jag tänker på hur kan damfotbollen liksom lära sig av allt det här som du har pratat om? Hur kan, om damfotbollen är då ganska ojämställd i relation till det du upplever och till andra idrotten, vad kan de ta med sig liksom?
Jag tror ju ändå att det jobbar på i den riktning som man är på nu. Men att återigen att verkligen, dels utifrån sina egna förutsättningar, var befinner vi oss, vart vill vi komma och hur ska vi nå dit. Alltså ett klassiskt på något vis verksamhetsutvecklingsarbete. Men också tycker jag föra en dialog med förbundet. Och ofta är det så att det är dam och herr fotboll i samma föreningar. Inte alltid, men ofta är det ju så. Så att jag tror också att det är viktigt att i klubben inte det blir, liksom skapar för mycket två separata spår. Utan någonstans så jobbar man för samma sak för fotbollen. Och sen är det dam och herr fotboll, ja. Men att försöka liksom hitta den här samsynen också i den klubb man verkar i. Så att man hjälps åt. För att det är ju ändå ofta samma arenor. Man skulle kunna ha samma tränare mycket mera än vad man har. Man skulle kunna göra väldigt mycket mer tillsammans och sådär.
Mm.
Så att även om det är skilda förutsättningar, så tror jag ändå att försöka liksom hitta en gemensam helhetssyn, så att man jobbar tillsammans för fotbollen i den klubben.
Jag tänker på din, när du berättade om när du var 12 år där och du fick en ledarroll i din förening. Det tror jag personligen också är jätteviktigt. Alltså att man får vara med och bidra till både män och kvinnor som får vara med och ta sådana roller tidigt. Och då kopplar jag tillbaka till den sporten som jag är. Där jag har svårt att få. Jag försöker få mina spelare att vilja ta ledarroller. Men de tvekar. De vill inte det. Fast jag tycker de är extremt duktiga. Hur ska man få liksom fler ledare och fler kvinnliga ledare? Vad tror du behövs för att komma dit?
Jag tror att träning så tidigt som möjligt. Nu vet inte jag hur gamla dina spelare är. Men jag tror att det som ridsporten har haft en väldigt glädje av, det är att det är väldigt naturligt att vara ledare samtidigt som man själv är aktiv och att göra det tidigt. Och den traditionen finns inte i alla, den finns i andra också, det är verkligen inte bara ridsporten. Men det där är någon sorts mindset, kollektivt mindset tror jag, som blir viktigt att försöka jobba från. Att man tidigt hjälps till med, kan vara ganska små saker, men sånt som inte bara har med precis ens eget idrottande att göra, utan som har med föreningen att göra. Det tror jag är jätteviktigt. För att om man inte får in det som en naturlig del tidigt, då blir det ju liksom ett väldigt aktivt val att på något vis, nu slutar jag som spelare, ska jag bli ledare eller inte. Det gäller att ha med folk som ledare mycket tidigare. Och då tror jag också att är man fler som delar på ledaruppgifterna, så blir det inte så betungande heller.
Mm. Det är intressant.
Mm.
Kan man se utvecklingen som att det skulle gå mer mot företagsverksamhet om man tittar på sport och idrottsrörelsen?
Ja, men det gör det. Det är verkligen en växande sektor idag, helt klart. Så att det finns en stor privata idrottsföretag där många väljer att träna och sådär. Så att det tror jag kommer absolut att fortsätta, för de hälsotrender vi ser och sådär. Så jag är helt övertygad om att den marknaden växer. Och det kommer vi alltid, och vi är inte monopol på idrott, utan det måste vi acceptera. Men vi vet av en dansk studie som man tittar på tonåringar, där en väldigt stor andel av dem som tränar och tävlar själv eller i privat regi hellre skulle göra en idrottsförening om den verksamheten erbjöds. Och där måste vi bli mycket, mycket duktigare i föreningslivet på att faktiskt ha en verksamhet. Vi ska inte bli dåliga kopior av företag, utan fortfarande vara föreningar, men ett vitaliserat föreningsliv. Och det håller vi på att jobba väldigt mycket med nu i ett strategiarbete. Så jag tror snarare att hela sektorn växer.
Mm.
Det gör den, men vi har alla anledning att vara positiva, tror jag. Och jag tror att den här föreningsstrukturen kommer att finnas. Vi skyller ju på den ibland, att den är omodern och så vidare. Och oflexibel. Inte ett dugg, det är hur vi använder den. Men det är mycket lättare att skylla på strukturen än på ledarskapet.
Mm,
precis. Då har man ju själv ett ansvar.
Ja, och det handlar om att kanske bara möta en efterfrågan som finns. Om det inte finns utbud så är det svårt att...
Ja, och ställa oss frågan mycket mer. På vilket sätt vill människor träna och idrotta idag? Hur vill man engagera sig idag? För det skiljer sig lite jämfört med för 15 år sedan, av flera skäl, bland annat demografin. Människor pendlar mycket mer, det är mycket mer att fylla tiden med. Det är klart att det blir annorlunda. Men jag tror att den här föreningskänslan och viljan att göra något i en förening, det finns väldigt starkt rotat hos oss. Så det tror jag kommer fortsätta, men det kommer se lite annorlunda ut.
Bra.
Tack, nu kan du få ställa den sista frågan.
Jag tror faktiskt att vi har lite samma ambition. Jag tyckte du började med det, du sa att du brinner för att idrotten ska få mer uppmärksamhet. Och vår sista fråga är: hur tror du att damfotbollen kan få ännu mer uppmärksamhet?
Jag tror att det handlar om att fortsätta på den inslagna vägen. Vi har ju, man ska inte underskatta stjärnornas betydelse, och vi har ju verkligen fantastiska profiler i landslaget idag. Det kommer att fortsätta gå framåt. Absolut, tror jag det.
Vad härligt. Tack så mycket, Karin.
Tack för att vi fick träffa dig. Du tog dig tid.
Ja, tack. Det var jättekul att få prata om de här frågorna.
Ja, vad roligt. Ja.
Tack, tack, tack.
Ja, det var Karin.
Mycket spännande. Jag gillar ju det här med att ändå använda... Det är lätt att sitta och klaga och så här. Men jag gillar framgångsexempel.
Mm.
Jag tycker det är kanske det bästa sättet att driva på utveckling.
Mm.
Och jag blev inspirerad av hennes historia. Hon var uppe i Östersund där. Hon var ung idrottsutövare. Jobbade med ridsport. Och att hur den då föreningen hade jobbat med att man redan som var så hon 11-12-åring tog man vara på sina utövare och gav dem ansvar. De gav dem ledarroller. De fick känna sig viktiga. Och det gjorde att jag uppfattade nästan det mellan raderna, att det var därför hon hade kommit dit hon kom idag. Alltså hon är chef i hela RF, att hon blev inspirerad kring ledarskap och kände att hon kunde göra skillnad. Men framförallt också någonting som jag har hört dig prata mycket om, det här med att det ska kännas, alltså hennes syn på att det ska kännas naturligt att kunna få ta ansvar, att man behöver inte fråga. Hon hade aldrig ens reflekterat över att hon
inte skulle göra det.
Nej, att hon skulle göra det. Visst, du brukar nämna det här då?
Ja, men jag tycker att det är precis som du säger, det är fascinerande att hon tar ju ett ansvar och hon förväntar sig inget annat. Och det tror jag också, som du säger, att hon har blivit liksom lite meduppfostrad från genom ridsporten. Alla har inte de förutsättningar, eller har det modet, eller har den inställningen som hon har. Men vi måste ju ge barnen den inställningen eller de förutsättningar att förstå det här.
Mm.
Så det ligger ju verkligen i vuxnas intresse och ansvar, tycker jag, att skjuta fram barn och göra unga ledare eller unga idrottsutövare till ledare.
Mm. Så det är ju flera dimensioner. Så dimensionen dels som händer som kvinna får det här som en naturlig del, men också dimensionen som vi har varit inne på mycket podden, liksom hur får vi fler ledare? Vare sig det är kvinnor eller män. Och det är så jäkla spännande då på att faktiskt få våra utövare. Idrotten är ju en organisation och även fotbollen där alla behöver ta ansvar. Det behövs hjälp med ungdomsföreningar. Att man aktivt främjar unga människor att de får ta ansvar och utbildas inom även ledarskap. Så att det tror jag finns jättemycket för fotbollen att lära kring det.
Ja, för det här är jag faktiskt lite nyfiken på. Alltså, hur ser det ut inom fotbollen om man tänker på ungdomsnivå? Delegerar man ut ansvar till spelarna, eller är det så att man har två vuxna tränare som tar allt ansvar och sen så blir folk runt curlade i bilar och med massörer, eller hur funkar det?
Såklart så funkar det säkert olika på överallt. Alltså, det jag vet är att nästan varenda klubb har en fotbollsskola på sommarna. Och där är väldigt många både unga tjejer och killar som jobbar i skolan. Och det har jag själv följt, och det tycker jag är superbra. För de här liksom 4, 5, 6-åringarna får en 12-13-åring, vare sig tjej, pojke eller flicka, som instruktör. Det gör jag har haft de spelarna i mitt lag sen. De har blivit mycket bättre spelare för att de har fått vara ledare. De är också introducerade till ledarskap och till att vara delaktig i föreningen och förstår hur viktigt det är för föreningen att bedriva en fotbollsskola. Så att det är nog väldigt aktuellt. Men däremot är det kanske finns den för att det är en kommersiell verksamhet för föreningen. Jag ser inte att föreningen kanske använder dem tillräckligt mycket i allt från vara tränare i lagen, tar ansvar kring att utveckla föreningsfrågor och sånt. Jag tror det finns jättemycket mer att göra.
Ja, för det handlar egentligen inte om att alla kanske behöver jobba med chefskap framöver. Det handlar om att folk ska lära sig ta ansvar och vara med och driva arbete.
Ja, och få den känslan som Karin beskrev. Mm. Att känna att man är viktig, mm. att man kan göra skillnad, mm. att man kan påverka och det blir naturlig känsla in. Då tror jag att man lyckas i vad man vill. Och då, ja, jag tror att jag vill gärna ta upp det, för att det, den här podden handlar om att vi ska beskriva idrotten som en mikrodel i samhället. Kan vi få in, som, säger man, invånare att känna det här, så tror jag att vi får ett mer välmående samhälle.
Mm.
Det är väldigt filosofiskt här.
Ja, men jag håller med dig.
Uh-huh. Det var Karins exempel om sig själv och även ridsporten, mm. som känns som hon ändå beskriver de som har kommit långt. Men om man tittar på RF där som förbund, det kan också vara intressant att reflektera över, tyckte jag. Att de nämnde, den första jämställdhetsplanen kom 89. Och då beskrev man att då gick det så jäkla fort. Mm. De första 10 åren, och det blev mycket förändring uppfattade de. Men nu har det stannat av. Där hade ju vi lite olika teorier om det här.
Ja, men jag har faktiskt en liten teori om att det skulle vara så här. Alltså någonstans tror jag att man gick hårt in i jämställdhetsarbetet och kanske låg väldigt mycket framkant om man jämför med andra länder runt om i världen. Och jag tror att det självförtroendet gjorde oss lite lata. Eller det känns som det, att man gick in för hårt och sen så... Vi tror att vi är mycket mer jämställda än vad vi är.
Mm, okej, okay. Så det... Ja, det kanske...
Och därför har vi då blivit lite lata, att vi ligger på latsidan nu.
Så därför sker inte samma förändring?
Exakt.
Ja. Och jag, ja, men det säger jag inte emot på något sätt, utan det tycker jag låter klart rimligt. För jag hade mer en tanke, självklart om man här är otroligt svag på någonting och sen så kan man bara förändra. Då kan man bara förändra och så blir det för sakens skull och så får man en ganska stor effekt snabbt.
Mm.
Men jag tror liksom när det handlar om sen det svåraste steget kanske att göra 50-50, då handlar det till exempel om att folk måste ta steg tillbaka. Och då återigen, finns det en vilja då? Ställer jag mig frågan till. Finns det verkligen vilja att göra sista arbetet? Är det inte därför effekten slutar? Jag tror att det finns många platser där man kanske inte tycker att jämställdhet är lika viktigt längre. De här planerna, ja, det fanns förut, vi behöver inte komma längre. Så att det är väl nästan, jag uppfattar att vi kommer från olika sidor, men vi säger ungefär samma sak, att man har inte riktigt förstått vilka skillnader som faktiskt finns.
Nej, och det är lätt att titta och skriva ner en massa stadgar och principer i dokument, men att faktiskt agera på dem och göra en skillnad, en operativ skillnad, det är där vi inte har gjort något så långt som vi bör ha gjort 2014.
Mm. Men ska vi göra så nu? Nu har vi pratat lite grann, nu har vi pratat om jämställdhet. Karin pratade om det, vi har pratat om det. Vi sticker ut på stan.
Mm.
Vi skickar ut dig nu.
Ja, jag sticker ut på stan.
Så hör vi vad 12 spelaren.
Ja, vi kan höra vad de har att säga om jämställda och ojämställda organisationer.
Mm, det ska bli jättespännande. Så kommer vi tillbaka.
Mm. Nu står jag med Pernilla. Pernilla, vad innebär en jämställd organisation för dig?
Jag tror att alla har samma möjligheter och samma rättigheter oavsett kön. Och sen om det är just könsfrågan vi diskuterar. Sen att man också tar hänsyn till att kvinnor och män är olika i hur man kommunicerar och agerar, så att man formar organisationen både efter beteendemönster och framförallt sätt att kommunicera på utifrån både kvinnor och män.
Tack så jättemycket! Mariella, vad innebär en jämställd organisation för dig?
En jämställd organisation är ett företag som har en blandning av kvinnor och män och invandrare och svenskar och olika åldrar och olika erfarenheter och egenskaper.
Mm. Tack!
Sån organisation skulle jag vilja jobba med. Sån organisationer så finns det säkert inom fotbollens värld, och men jag skulle gärna vilja se ännu fler. Och det är därför vi gör bland annat den här podden.
Mm. Som vi precis pratade om innan vi tog in toppspelaren, så handlar det lite grann om att man måste ta sitt ansvar. Det gäller inte att göra det. Man kan inte bara göra det på övergripande nivå. Man måste även göra det på operativ nivå. Och precis som Karin nämner, det är väldigt generellt oftast, men nu måste man gå ner på djupet. Och det handlar om att alla måste ta sitt ansvar i det här. Man kan inte bara vänta på att någon annan ska göra det. Skylla på ledning eller skylla på, utan alla måste ta sitt ansvar hela tiden.
Mm. Jag tänker på temat vi hade, hur kan fotbollen lära sig, som det är våran tyngdpunkt. Och där har du det, att alla kan göra skillnad. Och jag tycker det, när jag lyssnar på Karin och säger så här att ja, men jag, min utgångspunkt är att det är ingen som vill någonting illa, men om jag hör någonting som känns orättvist, som inte känns jämställt eller bara en sak som jag inte tror på, då utmanar jag den personen och frågar, men du, har du tänkt på det här sättet? Kan vi, skulle vi inte kunna göra så här? Och det tycker jag är ett fascinerande synsätt som jag tror jättemycket på. Och det, då blir det inte generellt, då blir det väldigt operativt. Och det blir alltså direkt, då händer det saker. Så att det, jag tänkte faktiskt på det, för att jag följer en person på Twitter som heter Leif Borg. Han är välkänd i hockeyvärlden, stenhård tränare på 70-80-talet, typisk macho person. Mm. Jag skulle aldrig tänka mig att han skulle någonsin vara beblandad i damhockey. Jag tror han har sagt vissa saker. Men för något år sedan så kom han in i damhockeysatsningen inför OS. Idag är han förbundskapten. Och det han gör är att han, nu när jag följer honom, han skriver extremt mycket saker om orättvisan inom damhockey, men också vilka klubbar som gör väldigt mycket bra saker. Alltså han är en ambassadör och han betonar de här sakerna hela tiden. Och han får till sån skillnad. Alltså han har fått flera föreningar att bara satsa mer redan nu på även damsektionen. Han har fått media att skriva om det, för att kanske få en känd profil. Men på ett sätt, jag tycker det är ett bra exempel, ett framgångsexempel.
Ja, för han har ju tagit ansvar dels att utbilda sig själv, ta reda på den enkla sanningen om damhockey och även jobbar med den, och sen så tar han även ansvar att lära andra eller att förmedla den kunskapen till andra.
Absolut. Sen kanske det blir lite att man har sin egen sak om man förbundskapten för damlandslaget, men ändå det är ett
sätt. Man måste ju fortfarande vilja jobba med det för att vara där.
Ja, det tror han vill.
Men det där kan ju verkligen många göra, precis som du gör också, Per. Du tar ju också ett ansvar nu. Du har drivit en podd för att förbättra förhållanden inom damfotbollen.
Vi gör det, ja.
Ja.
Mm. Ja, men det är viktigt. Och då, i den här podden, där får man göra uppmaningar. Ja, men min uppmaning är nu, spelar ingen roll om du är förbundskapten, du kan vara vem som helst, men om du känner att det finns någonting att lära dina medarbetare, vänner, bekanta, den föreningen där i, den fotbollsklubben där i, så tycker jag att du ska, precis som Karin säger i intervjun, förvänta dig inte att någon gör med illvilja, utan utmana dem och fråga, oj, det där håller inte jag med om. Har du tänkt på att du skulle komma på det här sättet? Tänk vilken skillnad vi skulle kunna få. Då tror jag den här farten vi fick från 89 i jämställdhetsarbetet som dog av 10 år senare. Jag tror att den farten kom upp om alla börjar göra den här utmaningen.
Mm.
Inte generell nivå, väldigt personlig, operativ nivå. Gör skillnad varje dag.
Mm. Och det kan man göra på lite olika sätt. Jag kan ju ibland göra det på det sätt som du pratar om. Ibland blir man ju mer aggressiv kanske i sin framtoning, och då får man ju faktiskt, kan jag säga i alla fall av erfarenhet, inte lika bra respons. Så att jag tycker att man ska ta del, eller man ska lyssna extra mycket i den här uppmaningen att göra, alltså att utbilda andra, inte att skrika på andra.
Nej, för att det, ja,
det känner inte lika mycket till.
Nej, och det blir väldigt otrevligt liksom. Mm. Jag tror på att det ska kännas bra och härligt och positivt liksom, för att skapa förändringsprocesser. Så att, ja, tror vi att vi har uppnått temat? Kan fotbollen lära sig någonting av det här? Kan samhället i stort lära sig någonting av det här?
Hoppas det. Jag hoppas framförallt att fotbollen kan lära sig någonting av det. För att fotbollen har ju en del att lära.
Mm. Och då, eftersom det här är en podd då, som även ska beskriva samhället i ett mikroformat, så hoppas vi att vi kan nå ut ännu mer.
Mm.
Punkt.
Vi sätter punkt för det. Nu är det dags att gå och lägga oss och sova, tror jag.
Ja, nu är det sent. Mm. Men vi återkommer om en vecka. Fotboll och damsamhälle.
Hej då!
Hej, hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.